Hon är journalist och barnboksförfattare, föreläsare och moderator och har nyligen börjat göra intervjuer med Seende i kolmörker. Månadens ansikte, Anna Bergholtz, bor sedan länge i Stockholm. Men vi träffade henne i ungdomsårens Malmökvarter på Köpenhamnsvägen.
Det är mina gamla kvarter när jag flyttade hemifrån. Så ner till vänster här så är det ett konditori som har funnits här länge. Och precis ovanför det konditoriet så hade jag min första etta med balkong här utåt. Bodde jag när jag fyllde 20 när jag flyttade hemifrån. Satt och pluggade där med fönstret utåt här. Jag pluggade ju till socialpedagog först på Malmö högskola. Jag såg ganska bra då. Jag åkte till Barcelona och gjorde en praktik genom skolan. Och när jag kom hem så upptäckte vi att synen var borta helt på det ena ögat. Och sen såg jag väl 20% ungefär på det andra, så att jag såg ganska bra.
Och så... Det innebär att du vet hur det ser ut här?
Ja, jag har mycket bilder kvar här. Det har jag. Nu ser jag, här är det va?
Stängt på grund av konkurslokalen till salu.
Det är lite synd, för det har alltid funnits här. Även innan jag flyttade in. Det är Sara känt ställe i Malmö.
Ja, nej, ingen som vill ha det.
Ja, det är synd.
Ja.
Ja, jag bodde här innan.
Plötsligt står en äldre herre bredvid Anna Bergholtz utanför det stängda kondiset och undrar om hon inte bor kvar.
Nej, jag bor i Stockholm.
Stockholm,
ja. När jag bodde här så gick jag ner och köpte frallor och så.
Ja.
När jag hade varit ute och festat på slakthuset.
Ja.
Så hade man fokus när man vaknade.
Men trivs i Stockholm då?
Ja, det gör jag, men hemma är hemma.
Ja, jag är
uppvuxen
i Malmö då.
Jag är uppvuxen i Vellinge, utanför.
Jag ska inte störa,
ja.
Det är så bra.
Hej, hej.
Jag var lite nervös för intervjun med dig, därför att intervjua journalister kan vara en plåga, därför att de inte tycker om att bli intervjuade själva. Mm. Hur är det för dig?
Ja, men jag har nog gjort, alltså jag är ju journalist, men jag har ju också gjort väldigt mycket intervjuer, alltså egentligen från början när jag jobbade på Synskadades Riksförbund. Då jobbade jag ju mycket intressepolitiskt gentemot media. Så att då var det ju media som intervjuade mig. Så jag har ju liksom suttit på båda stolarna på något vis. Så nej, det är helt okej för min del. Men det är klart att jag kan tänka så här nu. Den frågan kommer ni nu. Så man jobbar ju på liknande sätt liksom och tänker och sådär. Men en del journalister, de kan ju liksom snöra in på helt irrelevanta grejer egentligen. Alltså jag kommer ihåg när jag var i Nyhetsmorgon och jag skulle vara där och få prata om att vara filmrecensent som blind. Och vi pratade om det, liksom upplevelsen av film och så, när man inte ser och skillnaden och bla 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 sådär. Men helt plötsligt så började intervjun komma in på hur det var att bli diskriminerad i samhället. Det hade inte med film att göra. Och så kan det ju bli ibland när det är en journalist som inte är så van.
Och då blir du, citationstecken, bara blind.
Ja, precis. Men idag har jag ju lärt mig mer kanske att jag styr tillbaka till det ämnet som det handlar om. Eller på något snyggt sätt liksom, utan att vara otrevlig och sådär. Och det, jag menar, det är när det är direktsändning och så, då kan man inte sitta och rätta dem. Men är det en tidningsjournalist, då kan jag ju liksom förklara vad jag menar. För jag tänker att jag kan ju också lära dem någonting. För att har man aldrig liksom jobbat så mycket med de här frågorna, då kanske man ställer alla de här, men hur gör du med det här och hur gör du med det här? Och då kan jag ju liksom på något vis försöka få dem att förstå att det kanske inte är så relevant hur jag blir blind när det handlar om min podd som jag gör nu. Alltså så. Så, och det är ju många som faktiskt, men tack, vad bra, jag har inte tänkt på det. Men vad bra, så vi lär oss av varandra. Jag menar, jag kan inte allt inom journalistiken heller. Så att jag skulle ju uppskatta också om jag hade gjort någonting som jag kanske inte är så hemma i. Att någon hade påpekat för mig eller tipsat mig om att tänka på ett annat sätt.
Okej, eftersom det här är till serien Månadens ansikte. Och där ingår att beskriva hur man ser ut. Så vi tar det.
Ja, det har jag ju hört innan. Jag är ganska kort, 1,60 ungefär. Ja, nog ganska så här normal i, liksom viktmässigt. Jag har långt, ganska blont hår. Jag har lugg numera. Och jag har blågröna ögon, va? Jag får fråga, är de det?
Ja.
Ja. Proteser på båda ögonen, så att det är ju många som bara, va? Är det proteser? För de ser väldigt verkliga ut och sådär. Och då har jag på mig en randig kjol som är svart längst ner och sen är det en röd rand och sen är det vitt och sen har jag en vit t-shirt. Och lite smycken brukar jag ha.
Runt halsen tror jag du har en hästsko, va?
Det där är ett halsband som jag fick av min bästa kompis som jag faktiskt ska träffa idag, som bor här i Malmö. Det står Take No Shit. Det är ett feministiskt halsband. Och det hänger på mig mycket nu. Jag fick det när jag fyllde 40 och det gjorde jag här innan jul.
Och så har du nagellack.
Ja, knallgult.
Knallgult, ja.
Ja, det är ju sommar nu. Ja, det tycker jag är kul. Det är min sambo som hjälper mig att måla naglarna. Jag har alla möjliga färger så att... Det blir något annat till helgen när jag ska på bröllop här nere. Det är därför jag är här nere just nu.
Vad är Skåne för dig?
Ja, men Skåne är rötter och känner mig hemma. Även om hemma i Stockholm nu. Jag har ju liksom stora delar av mitt vuxna liv uppe i Stockholm. Så är det ju ändå här. Jag har liksom mina gamla barndomsvänner och jag har min familj här. Alla bor kvar här nere. Det är som att komma hem och när jag är hos mamma så... Då bara sover jag och blir bortskämd och får mat och allting serverat. Och det är avkoppling.
Är det stor skillnad på Skåne och Stockholm som du ser?
Ja, alltså Stockholm är ju, det är mycket folk. Det är mycket mer stress. Alltså även om Malmö är Sveriges tredje största stad så går det inte att jämföra med Stockholm. Det är mycket, mycket lugnare här när man är inne i stan och går på gågatan. Det är mer laid back och det är skönt.
Hur är det att röra sig i Stockholm för dig som inte ser?
Alltså jag har ju ledarhund numera. Så att på det viset så är det ju mycket tryggare att röra mig. Men jag är inte jättemycket inne i city på egen hand. Tunnelbanan är ju jättebra på så vis att det lär man sig den så är det ett bra system att ta sig runt på. Men jag är ju jätterädd för att falla ner på tunnelbanespåret. Det är ju öppet rätt ner. Så att jag åker tunnelbanan när jag känner att jag är pigg i huvudet och kan koncentrera mig. Så att det är en utmaning, det är mycket folk. Och folk ser ju inte en även om man går med käpp och ledarhund. De går i sina mobiltelefoner och så. Så att det kan känna ibland att det hade kanske varit lite enklare att bo i Malmö på det viset. Men här blåser ju, då har man inte. Det gör det i alla fall inte där uppe.
Om man tittar på nätet eller om man följer dig i media så skulle jag säga att det är ofta som du pekar på orättvisor i samhället med personer med funktionsnedsättning och dig med blindhet.
Mm.
Blir det en del av vardagen att vara tvungen att peka att nu funkade inte det här, nu funkade inte färdtjänsten, nu var det här helt bort i tok?
Mm. Alltså jag tror att alla som lever med en funktionsnedsättning, och jag tänker nu på era lyssnare också då som har en synnedsättning, kan ju nästan känna igen sig i det, att det händer i nästan varje dag, att det är någonting som inte funkar. Jag kommer väl till den punkten ibland att jag kan inte hålla tyst, att jag blir så arg och känner att det är så orättvist för mig och för många andra i min situation, så då kan jag inte liksom låta bli att göra någonting av det, att skriva någon debattartikel eller säga ifrån och så. Men jag gör ju inte det hela tiden, för det tror jag inte att någon orkar. Då skulle man inte göra något annat. Så.
Du tar fighten, men jag tänker lite att eftersom du arbetar med väldigt många olika saker som journalist, du skriver barnböcker, du leder konferenser, är moderator. Och hur ofta är det som du känner att frågan om synskadan inte finns med i ditt arbete? För det kan väl inte vara så att den hela tiden följer dig?
Alltså jag jobbar ju mycket med funktionshindersrelaterade frågor, så att då har jag ju liksom en egen erfarenhet med mig in i jobbet. Men visst gör jag uppdrag då det inte handlar om det. Jag modererar en konferens nu som handlar om nyanländas etablering och så i Stockholm då, om bosättning och så. Och det enda egentligen som berör min synnedsättning då i det sammanhanget, det är ju, Anna, hur löser vi det här? För att det är vissa saker som man måste göra på ett annat sätt för att jag är en moderator som inte ser. Men annars tar jag ju med det här funktionshindersperspektivet när det kan kännas relevant. Men annars är jag ju där för att jag är moderator, för att jag har en kompetens som de behöver liksom.
Och du har gjort radio på flera olika sätt, men nu jobbar du tillsammans med en kollega och gör en podd som det har gått väldigt bra för. Sist jag tittade så låg ni på 4:e plats på en rankinglista när det gäller poddar.
Ja, det är en podcast som heter I mörkret med, och vi spelar ju in då på Svartklubben som är en mörklagd restaurang uppe i Stockholm på Södermalm, och ägare är ju Ulf Nordqvist som många känner till från bandet Synliga bland annat. Och jag tar emot gäster där. Ulf är ju med som någon form av sidekick, tar in gästerna till mig i mörkret. Och så möter jag dem där i vår vardag så att de får prova på hur det är att inte se någonting och bli intervjuade i mörkret. Och ibland får de äta någonting, dricka någonting. De kanske får någon present som de ska gissa vad det är och känna på och så. Och sen får de helt enkelt berätta om sina liv och så.
Och det händer faktiskt någonting, därför att de är i mörkret, men de är ju i din vardag.
Ja, det är det som är så fantastiskt. Och Ulf som har ju gäster på Svartklubben var och varannan kväll, han säger ju också det, att det händer någonting, att det påverkar ju folk. Och jag tänker, alltså jag då som har intervjuat folk framförallt i ljuset innan, när folk kan se mig och så, jag kan ju också se en skillnad att det känns som att folk blir mer öppna, mer avslappnade. En del kan tycka det är lite läskigt i början när de kommer in och sådär. Men efter en stund så är det precis som att de glömmer bort och de är i sig själv. De ser ju inte heller att det är en mikrofon framför dem. Att de blir inspelade hela tiden. De blir inte påminna om det. Det är en bra intervjusituation. Det handlar ju alltid om att våga göra någonting nytt och bredda normerna och sådär. Det finns ju oftast en föreställning, men så kan vi inte göra.
Bland andra med synskada eller blindhet då, som du möter, vad får du för reaktioner där på ditt arbete?
Alltså det har varit både och genom åren. Ibland så har folk inte gillat det jag har gjort, men för det mesta numera så tycker jag att det är positivt. Många tycker det är roligt med podden nu, för att det är ju också deras vardag som vi bjuder in då gäster till, och det är ju mycket igenkänning för dem. Så.
Och när du fick negativa reaktioner, vad var då det för någonting?
Ja, bland annat när jag höll på med stand-up comedy ett tag. Då var det en del som tyckte att jag gjorde det på fel sätt. För jag skämtade ju då om blindhet och lite kring min vardag och sådär. Och en del tog jag till mig, för att en del kritik kan ju också vara någonting man kan lära sig av. Absolut. Men det blir jobbigt ibland när folk är lite elaka och liksom det blir mer som personpåhopp och sådär. Det var inte så kul faktiskt. Mm. Det är ju så lite när man är en person som väljer att i vissa sammanhang bli offentlig. Alla gillar inte det man gör. Men jag tänker så numera att känner jag att det är rätt, att jag kan stå för det, då får jag också leva med att alla kanske inte gillar det.
Vad fanns det som pekade mot att du skulle syssla med det du gör när du var liten?
Ja, men jag har alltid, sen jag var barn, suttit mycket vid mitt skrivbord hemma och pysslat och haft projekt. Jag skrev väldigt mycket dagbok, jag hade mycket brevvänner. Jag fick ju en reumatisk sjukdom när jag var 3 år gammal. Det är ju det som har gjort att jag blev blind sen. Och det gjorde ju att jag kunde ju liksom inte ut och sparka fotboll och så som alla andra. Så att jag fick ju hitta andra intressen. Så att jag läste mycket, jag skrev mycket och har alltid varit nyfiken av mig som person. Så att alltså jag kommer ihåg liksom när jag i 8:e klass, vi hade någon sån här bokrecension i skolan, och då läste jag en bok om en transperson, alltså en person som i det sammanhanget då opererade om sig då, korrigerade sitt kön då som det heter, från man till kvinna, och alla i min klass tyckte jag var jättekonstig som liksom recenserade den boken och stod för det, tyckte att men det var väl bra och rätt att den personen gjorde det och bra att den personen kunde få göra det liksom. För mig var det så självklart att man ska få vara sig själv, och jag tror att det har nog varit drivande med att jag vill att alla ska kunna få vara sig själv, att man ska kunna vara delaktig och så.
Och ni har haft Sara Lund som drev Slakthuset här i Malmö, ja, som gäst i podden också.
Precis, ja. Det har vi. Så han har ju blivit en god vän, för vi är ju med i samma talarförening, eller varit engagerade i den då, för föreläsare och moderatorer i Sverige.
Du pratade om att skriva brev och ha brevvänner. Du var med i ett radioprogram som jag hörde där du skulle ge kulturtips, och då hade de fiskat fram ett speciellt brev som du hade skrivit. Vad var det?
Ja, det var ju ett brev som jag skrev när jag var 10 år gammal till Astrid Lindgren, som alltid har varit min stora idol och förebild. Och egentligen inte bara för att hon har skrivit bra böcker, utan också för att hon var ju en tuff kvinna som vågade stå för sina åsikter och säga ifrån när hon tyckte att saker och ting var felaktigt. Och jag skrev ett brev till henne, och jag är med i ett sällskap som heter Astrid Lindgren-sällskapet, som är en förening som bevarar hennes minne och det hon jobbade för och så. Och en kvinna i det sällskapet jobbade med att arkivera alla brev som kom till Astrid Lindgren. Och hon hade känt igen mitt namn, och jag hade skrivit ett ganska långt brev. Så en dag när vi skulle ha möte med det här sällskapet så kommer hon med en kopia av mitt gamla brev från när jag var 10 år. Så det var ju fantastiskt.
Vad skrev du?
Ja, men jag skrev lite vad jag gjorde, att jag ville bli författare, skrev jag faktiskt. Jag tror att jag skrev också om min sjukdom, att jag hade legat på sjukhus en del och typ att jag gillar hennes böcker och sådär. Ja.
Men detta att du hade någonting som var tufft och jobbigt som med sjukdomen, peppade hon det eller?
Alltså Astrid Lindgren svarade på alla brev. Det gjorde hon även till mig. Men jag vet också att hon skrev längre till dem som jag tror hon uppfattade som hade det kanske lite jobbigt. Och jag tror inte att jag egentligen hade det, för även om jag hade det tufft, jag låg mycket på sjukhus och så hade jag ju väldigt bra, alltså, trygghet hemma. Så jag fick ett svar, men inget så här långt utförligt.
Och så har du själv skrivit till barn i bokform.
Ja, det har jag gjort. Jag har skrivit 2 böcker. Trubbel och Fina fisken heter de. Och Trubbel handlar om en valp som ska bli ledarhund. Och den andra boken, Fina fisken, handlar ju om egentligen en historia om att det är bra att vara annorlunda. Det är mycket mer intressant att möta olika människor och lära sig av dem och lära sig av varandra. Än att alla tänker och gör likadant. Det är som Claes Smith, Sara Lund säger. Skulle vi alla vara likadana och tänka likadant, då skulle det inte bli mycket gjort. Så att, ja.
Avslutade media mångsysslaren Anna Bergholtz, som alltså tog emot Skånes taltidning Stod och Parkas på sin mammas gata, Köpenhamnsvägen i Malmö.